Det är fredagen den 19 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! En åskhet augustivecka går mot sitt slut och det är åter dags för Svenska Dagbladets idoga ledarskribenter att samlas till eftertanke och gamman, samtidigt som vi dryftar samtidens alla irrgångar och trojaborgar. Det är valrörelse och sålunda är labyrintens vallar högre och mer svårgenomträngliga än vanligt. Och till tidens tecken hörs allt fler av truismer, anakoluter, elegier, pekoral och plattityder. Men vi ska försöka lägga örat mot den torra markens gulnade gräs och avlyssna tidens sanna syntax och frasering så här i hundmånadens sista skälvande dagar och fuktiga nätter. Med mig för att sätta tänderna i just denna veckas händelser har jag en trio som jag kallar Svevene efter begynnelsebokstäverna deras efternamn. Nämligen Mattias Il Conte Svensson, Peter Il Professore Wennblad och Paulina Il Canoniere Neuding. Välkomna.
Tack.
Jag är en man.
Tackar.
Jag visste att du skulle säga det, Paulina. Mm. Så att canoniere betyder alltså skyttekung. Feminint blir det kanske canoniera eller liknande.
Mm. Det är nu man behöver en genusvetare på riktigt.
Precis. Du, gillar du skytte?
Jag vet ingenting om detta.
Göran skytte.
Det där syftar naturligtvis på Milans legendariska svenska innetrio. Och då gjorde jag exempelvis Mattias, du blev Il Conte där, greven. Vad tänker du om det?
Ja, jag har ju pinsamt nog glömt vem som var vem av Gren och Li.
Gren var ju då, eller förlåt, Lidholm var ju greven, han gifte sig med grevinna.
Ja.
Peter, du blev Il Professore, det känns väl bra?
Mycket smickrande.
Ja. Precis. Ja, vi ska ju börja med att snacka upp er lite. Mattias, du har ju varit inne och chefat igen i veckan. Hur har det gått?
Ja, tidningen kom ut.
Jag tänkte precis fråga dig, finns Svenska Dagbladet kvar som periodisk tidskrift eller har utgivningsbeviset rivits sönder av Patent- och registreringsverket? Peter, hur går det på din front? Hur går det med kulturdebatten?
Ja, jag försöker hålla mig ifrån den faktiskt. Men som jag har förstått så pågår den fortfarande om du syftar på diskussionen om hur rebelliskt det är med hårdrock eller inte.
Ja, och hur bra koll högern har på sånt där, vilket vi inte har förstås. Så
nej, självklart inte.
Nej, men den går säkert bra, det där löser du. Paulina, välkommen du också. Hur har du klarat den här veckans hetta?
Bra, tack. Mm. Jag har varit ute och rest i Europa och suttit på väldigt varma tåg och varit för varm.
Mm. Men nu får vi ta och försöka kyla ner oss. Och det ska vi göra med ett nytt moment som vi ska börja med. Som jag är övertygad om att det kommer bli mitt favoritmoment. Det heter veckans snackis. Och snackis är ju då kvällstidningska för en sak som hänt i veckan som alla känner att de måste förhålla sig till. Och veckans snackis den här veckan, det är förstås Kalla faktas avslöjanden. Igår kom det att 5 av 8 riksdagspartier förklarat sig villiga att kringgå den lag som finns mot att partier ska kunna ta emot stora bidragpengar från källor som inte redovisats. Att givarna är anonyma helt enkelt. Detta avslöjade man helt enkelt genom att man ringde runt och kollade. Och då förklarade Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna sig villiga att försöka hitta en väg att helt enkelt kringgå den här lagen så att givaren inte behöver synas utåt. Vad tycker vi om detta? Hur förvånade är vi och hur allvarligt är det? Jag tänkte börja med dig, Peter. Det här med reglering av partibidrag är kanske något som vi inte funderar på så ofta. Hur den ser ut och varför det finns. Många kanske känns lite vilsna. Det som kommit fram, hur stor grej är det, skulle du säga?
Jo, men jag skulle säga att det har många av de ingredienserna som gör en nyhet stor. Alltså dels har vi ju själva det som redan har framkommit i Kalla faktas reportage. Men att jag tror att vi kan nog förvänta oss att det kommer mer den närmaste tiden. Alltså för reportaget väcker ju många frågor. De här personerna som i partierna som är med i själva reportaget, vad visste deras chefer till exempel? Det framstår ju i Kalla faktas inslag som att det är ju inte första gången de tänker i de här banorna, utan de här förslagen på hur man liksom kan runda regelverket kommer ju rätt snabbt.
Är du förvånad?
Nej, både och på något sätt. Jag har inte riktigt bestämt mig om jag ska väl tala om jag är förvånad eller inte. Jag är svår att förvåna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men känns inte det här som en story som behöver lite tid att smälta kanske, både hos en själv och liksom i offentligheten? Att man, ja, jag känner lite så.
Ja, det är liksom ingen sån här omedelbar kioskvältare nyhetsmässigt.
Men den kan växa om man tänker, liksom, om man just som du gör funderar vidare så här att ja, men hur mycket skit ligger bakom det här helt enkelt?
Ja,
så.
Precis.
Mattias, tycker du det är en vettig reglering att man inte ska kunna skänka pengar anonymt som man vill? Det går ju in lite och inkräkta på valhemligheten exempelvis, att man måste redovisa om man vill stödja ett parti.
Ja, alltså jag är ju en rätt varm integritetsvän, så ur det perspektivet, jag förstår definitivt, och de skäl som uppges i det här är ju liksom verkligen på riktigt, att stödja ett parti kan liksom vara få konsekvenser för privatliv, för affärsliv och för möjligheter. Så det är ju därför vi har valhemlighet och håller väldigt hårt på den. Och det är därför vi liksom, partiernas medlemsregister skulle ju ingen få för sig att göra offentliga, och så att vi skulle kunna se vilka som var partimedlemmar, trots att det förstås kan argumenteras. Därför att partisympatier ska i utgångspunkten vara privata, men med det sagt så någon form av reglering för liksom vilka som med stora summor stöder partier, det blir ju en avvägning, men framförallt när man har satt sådana regler så måste de ju gälla. Alltså det är just det här, man stiftar just de som stiftar lagar. Det är ju extra viktigt att de lever under de lagar de stiftar. Därför tycker jag extra illa om sådana här, så när liksom politiker har skatteundantag eller får en massa liksom service vid sidan om och sådana här. De får gärna vara välarvoderade och sådana här, men de ska inte sitta med en massa fördelar. Och jag blev lite chockad av liksom den här bekvämligheten med vilken man undviker det regelverk man själva har infört.
Mm. Vi ska säga att den här lagen är ju ganska ny. Den kom 2018, och detta efter delvis på grund av utländska påtryckningar, för att det här, Sverige var nog ganska ensamt om att inte ha den här typen av lagstiftning så länge. Men det är kanske lite svenskt det också, att vi inte riktigt vana vid det här. Alltså vi tänker inte så gärna att vi låter oss korrumperas, och därför har vi inte reglerat så mycket. Men
sen ska det väl sägas också att egentligen är det ju inte ett brott mot regelverket som föreslås. Alltså om de här så kallade affärsmännen hade kommit på det här upplägget själva med att gå i det bulvaner, eller att man delar ut pengar till kandidater och så vidare, så hade ju inte det varit några konstigheter. Utan det är ju just att liksom förslaget kommer inifrån partierna. Men jag tror att en delförklaring till det här är nog ändå att, vad säger, de här affärsmännen har ju alltså önskan om att inte behöva skylta med att man stödjer ett politiskt parti, den är ju begriplig. Det är ju inget konstigt i det. Sen ska det liksom, i lagstiftningen så har det vägts mot, vad säger, andra intressen, och där man har kommit fram till att liksom transparensintresset får väga tyngre. Men det är ju Det hade ju varit mer, ett mer liksom skandalreportage det här om det hade handlat om att det här var pengar som skulle betalas in med villkor. På något sätt.
Det hade varit roligt ifall Kalla Fakta hade, hade kallat sig Igor och brutit lite på ryska också. bara sista fråga där, Peter. Vad betyder det här någonting för valrörelsen, tror du? Och för de partier som har fångats med fingrarna i hjortronsyltsburken?
Jag tror nog att det är de som är mest nervösa över möjliga konsekvenser där är ju nog Liberalerna. Det här är ju en sån sak. Alltså, det är ju fortfarande så att Liberalerna har inte... Det är ju Liberalerna som vad säger, kommer fram ut sämst i Kalla Faktas inslag. Och det är också de som har minst marginal ner till 4%-spärren. Det här är ju den, en sån där typ av händelse som kan bryta en uppåtgående spiral som ju Johan Persson har haft ända sedan våren.
Mm. Och där finns ju också ett narrativ innan det här med att det är något lite fishy med Liberalernas, alltså det här med konsulter och hur Nyamko kom till makt. Alltså,
ja,
det har ju funnits i medierna och så här. Ja, men då får vi se om vi får plocka upp det här i framtiden. Men det var i alla fall veckans snackis och vad vi tänkte och tyckte om den. Då tycker jag vi ska gå vidare till nästa moment och vi tar oss an veckans ämnen. Kanske inte alltid snackisarna, men sådana vi tycker är viktiga. Då tänkte jag börja med dig, Peter. Och då handlar det som ganska ofta annars om energi. Det finns flera angränsande saker här, men det gäller omställningen, hur den ska gå till. För det första, vi ska börja med den havsbaserade vindkraften som jag av regeringssidan länge utlovat som den stora game-changen inom elförsörjning. Tidigare energiminister Farmanbar talat om att det bara när det ligger några år bort, så är det inte. Men du har blickat än längre fram i tiden och ser problem även på lång sikt med detta. Berätta.
Ja, det var ju till och med så att Farmanbar sa att den havsbaserade vindkraften skulle börja leverera inom 1 till 2 år. Och blev välförtjänt utskattad för detta. Men det är ju fortfarande så att både liksom regeringen och vindkraftsbolagen pratar om sent 20-tal. Det här till exempel Kriegers vattenfallsprojekt i Kriegers flak söder om Trelleborg planeras ju driftsättas 2028. Men det här handlar ju i slutändan om teknik och fysik. Och för att de här havsbaserade vindkraften ska kunna leverera så måste den ju anslutas till nätet, nätet på land. Och det är en ganska komplicerad historia. Så att, och Svenska Kraftnät har gjort en utredning kring det här om hur man kan göra detta och till när. Och där har vi ju tidtabell, eller målsättningar som de själva kallar det, som inte riktigt rimmar med vare sig budskapen i politiken eller energibolagens planer. Utan vi pratar i bästa fall om men till exempel då i Skåne som Kriegers flak projektet skulle kunna ansluta till 2032 utanför Norrbotten där vi just till exempel SSAB vill tillverka elektrifiera sin produktion av stål. Ja, där skulle det kunna finnas en sån här så kallad anslutningspunkt 2035. Det är samma sak utanför Göteborg 2032. Där har ju Northvolt, jag tror Northvolt till och med fick sin detaljplan godkänd av kommunfullmäktige i Göteborg igår. För bygget av en batterifabrik som ska vara i drift 2025. Och som då är tänkt att drivas på vindel från havet. Så, att, så här, det går inte ihop helt enkelt.
Nej, och bara så att alla som lyssnar nu förstår, det här med anslutningspunkter, det är ju så att havsbaserad vindkraft kommer ju generera massa el förstås när det blåser, men då behöver man ju också någonstans på land att helt enkelt ta emot det och föra det vidare, och det är därför de här anslutningspunkterna är så viktiga, och det är ju inga små eller okomplicerade investeringar att skapa sådana.
Nej, det är inte en tvåhål i väggen, precis. Och det kräver ju även, alltså förutom själva liksom, det blir lite förenklat här, men liksom kabeln från havet och in till land och som man då ska skruva ihop med de kablar som finns i land, så behövs ju rätt stora förstärkningar av elnätet på land, alltså resten av nätet som ska distribuera den här elen vidare. Så att det är en mycket komplex apparat.
Och Svenska Kraftnät då, vi har ju en liten historia här, den så kallade Sydöstlänken då som du tog upp i texten. Sydvästlänken då. Och den blev, hur mycket försenad blev den? Det var ett antal år.
Ja, precis. Den skulle då driftsättas 2014. Och den driftsattes först 2021. Och jag kommer inte ihåg hur många gånger de sköt upp. Alltså, det var ju liksom inte bara en gång de hade fel, utan de satte ju nya datum om och om igen, men fick flytta fram det gång på gång.
Mm. Precis, och sen har ju Svenska kraftnät ett väldigt ambitiöst investeringsprogram, vet vi. De ska ju också bygga bättre överföring mellan norra och södra Sverige. Finns det något sätt man kan få allt det här med tillståndsgivning och miljöprövning och samråd och planering och projektering att helt enkelt gå snabbare, så att det inte behöver bli så här lång tid emellan?
Ja, så det är klart att det gör det. Men i slutändan, säg att rent hypotetiskt att man liksom skulle ge energibolagen och Svenska kraftnät fritt spelrum. Kör, inga tillstånd, bara liksom beslagta människors mark, gör vad ni vill.
Ta bonden Jansson
så
åker.
Ja, så tar det ju fortfarande lång tid. Mm. Det här är stora byggprojekt som kräver mycket tekniskt kunnande och mycket personal. Och det var ju en av viktig orsak till förseningen av Sydvästlänken. Det var ju helt enkelt att man hade valt en teknik som var ganska lite svår. Och där det inte fanns, det var svårt att få tag på personal för att utföra det.
Mattias, du har ju skrivit en del av sådana här frågor. Peter talar ju om att politikerna här helt enkelt fabulerar. Är kunskapen så låg att man kan fabulera? Eller fabulerar de rent av för att politikerna själva inte riktigt förstår komplexiteten i de här frågorna? Varför kommer vi undan med så mycket svammel? Vilket man ändå får betrakta det här som.
Den som ingen kärnkraft har, han får stå med farmanbar. Ja, det kan man ju fråga sig. Jag tror att energifrågor hör till de här stora infrastrukturfrågorna som de allra flesta helt enkelt fuskar lite i och tror att det där har någon gubbe med ingenjörsexamen tänkt på. Och så är det ju förstås, det finns flera, men de har uppenbart inte blivit lyssnade på. Och det är ju lätt att det här drar åt, som vi ser nu, önsketänkande, visioner. Att man liksom tror att bara för, om vi låter alla besjälas av ett mål om att ta ner utsläppen och sådär, så kommer liksom allt det nya att klicka i varandra för att det styrs uppifrån. Men det är ju som Peter skriver liksom, det är ju detaljerna, djävulen ligger ju i detaljerna, och där har det slarvats.
Paulina, har du någonting att säga om havsbaserad vindkraft? Kan det vara en källa till oro och antisocialt beteende, tror du?
Det låter väldigt otrevligt, men ja.
Jag försöker släppa in dig här. Nämligen.
Tack så jättemycket. Jag förstår vad du försöker göra.
Tack för den kommentaren, Paulina. Peter, en annan sak som jag har fångat upp från dig i veckan, det är från ditt Twitter. Mm. Miljöpartiets Europaparlamentariker Per Holmgren twittrade ut lite av partiets valmanifest, som då lyder att partiet då vill införa en omställningslag så att all industri fasar ut kol och olja och gas senast 2030. Det kallar du för en omställningslag som lägger ner svensk industri. Varför då?
Kanske lite hårt beskrivet, men alla industrier använder ju inte kol, olja och fossilgas. Men det här är liksom ytterligare en illustration, lite grann samma fenomen vi pratade förut, och där Miljöpartiet tycks tro att, vad ska säga, om man bara liksom säger att det ska gå fortare i omställningen så kommer det också att göra det. Men det är inte som att det brister i varken vilja eller liksom pengar när det gäller industrins... Alltså industrin vill ju ställa om. Alltså det är ju industrin, näringslivet i Sverige går ju före i omställningen. Det är ju politiken som bromsar. Och i Miljöpartiets fall så blir det då extra absurt när man liksom ska skruva upp omställningshastigheten, eftersom man själv är absolut, liksom den absolut största bromsklossen. Alltså näringslivet och framförallt industrin har ju gång på gång på gång pekat på att så här, vi vill och kan ställa om, men vi måste göra någonting åt tillståndsprocesserna. Det tar alldeles för lång tid, det är alldeles för svårt och oförutsägbart. Och vem är det som minst av alla vill förändra miljölagstiftningen. Ja, det är ju Miljöpartiet. Det är ju Miljöpartiet som har bromsat det hela tiden. Mm. Och så jag tog som exempel i det här Twitterinlägget att nu ska liksom då hela Sveriges industri göra sig fossilfri på 8 år. Och under samma tid lyckades inte Miljöpartiet självt att fatta, förlåt att jag svär nu, att fatta beslut om en enda jävla gruva, utan sköt det här beslutet framför sig år efter år. Liksom. Mm. Så att, ja, Miljöpartiet tycker ju, de går ju till val under parollen alla ska med när Sverige ställer om, men det verkar liksom inte gälla Miljöpartiet självt. De är de som är minst villiga att ställa om.
Mattias, släpper in dig igen. Brist på realism och verklighetsförankring från Miljöpartiet. Håller du med?
Ja, men det blir ju lite grann en snoppmätartävling i vem som har mest ambitiösa mål, som sagt. Därför att många av de här tror att det styrs uppifrån. Som jag var inne på, liksom, att om den som har mest ambitiösa mål är bäst, och det är alltid bäst att gå snabbast fram. Och det är det ju inte. Det finns ju en anledning till att vi använder andra. Det finns en anledning till att man inte bara lägger ner vad vi har idag på en gång, därför att det skulle liksom vara för stora välfärdsförluster, och ersättningarna finns inte riktigt. Det är också, alltså det kan bli direkt kontraproduktivt att forcera den här utvecklingen för mycket. Utöver att det kostar på andra områden, så blir det ett rent resurslöseri om vi idag skulle införa för mycket av en teknik som är i sin linda och har tunga batterier och annat, och som nog behöver ett par decennier för att mogna och gradvis utvecklas.
Jag hade ju en fantastisk diskussion med en miljöpartist på Twitter igår kväll om det här, och han tog då där det han sa illustrerade så väl den här föreställningen som Mattias talar om. Han tog exemplet då för industriföretaget Höganäs, som har satt målet att de ska vara klimatneutrala till 2045, och där han säger så med tryck, för nu var det inte, jag citerar honom inte, men det var innebörden, var om med rätt politiskt tryck så tänker jag att det inte är omöjligt att de skulle kunna klara det till 2030. Alltså sitter och tänker lite på kammaren så där. Som det bara hade att göra med vad Höganäs har lust att göra.
Men Peter, du måste jag fråga, jag köper ju det du säger helt och hållet, och det är någonting som jag faktiskt, det har varit en process för mig under det här året, eller 1,5 år vi har jobbat tillsammans och förstår det här. Hur många där ute har fattat det här, och hur många framförallt inom socialdemokratin, som ändå är de som står nära Miljöpartiet, börjar man fatta där också att det finns problem med realismen i planerna helt enkelt?
Jag tror mellan skål och vägg, eller vad det heter, så tror jag att man, alltså i takt med att de här hållpunkterna i den svenska klimatpolitiken kryper allt närmare, då blir ju stressen större. Och då blir de här liksom typerna av utspel allt mer desperata. Men det kommer ju till en... Jag är rätt övertygad om att det kommer komma till en punkt... Jag har ju skrivit om det förut, att vad ska jag säga, klimatpolitiken är på väg att bli den nya migrationspolitiken. Alltså där det så småningom kommer man tvingas inse att politiken inte... Eller vad ska jag säga... De klimatpolitiska målen inte klarar mötet med verkligheten.
Och då har alla varit naiva igen. Nu hörde jag lite från Paulina här. Vad säger du? Utfasning av kol, olja och fossilgas. Är det ett exempel på social oro i spåren av en för hög invandring på för kort tid och obefintlig integration?
Vet ni vad jag satt och tänkte på? När jag var liten så läste jag en bok som handlade om en mamma och en pappa som bytte jobb med varandra för en dag. Och sen så gick ju allting åt skogen på gården, för att liksom pappan kunde ju inte tjäna smör och mamman kunde ju inte liksom göra mansarbete. Jag tänkte så här, hur skulle det gå om Peter och jag bytte jobb med varandra för en dag? Eller liksom bytte tema med varandra för en dag?
Men vi gjorde ju ett försök en gång, Paulina. Du tvingade skriva om kärnbränsle.
Tyst, prata inte om det. Men ja, så jag var där, jag befann mig där.
Den texten slutförvaras. Mm.
Jag tänker att vi gör en podd om detta i framtiden när ni helt enkelt har ombytta roller. Det blir helt fantastiskt. Men hörni, nu är det dags för Paulina att skina och glänsa lite. Why don't you come back to the culture war? Don't be a tourist, som någon sa. Paulina, är du redo?
Mm.
Vi ska prata om en framtida text, en text som kommer imorgon faktiskt, som vi har lite förhandsreklam på för. Och det är svar på en annan text som Sveriges Televisions tidigare politiska kommentator Margit Silberstein skrev på ledarsidan i Borås tidning. Citerar henne nu. Jag får ont i magen av Kristerssons attityd till SDs vitbok. Hon kritiserade alltså Moderaterna och Ulf Kristersson i synnerhet för att dels för att samarbeta med SD och därigenom också ha en då lättsam eller till och med likgiltig attityd inför Sverigedemokraternas rasistiska historia och även det som partiet är idag.
Mm.
Vad var det med det resonemanget som gjorde att du ville svara och vad svarar du med?
Det finns mycket i det där. För det första så tror jag att, varför är SD så stort idag? Jo, därför att övriga partier bildade en kartell kring invandringen. Man sa att det här eller the highway, liksom. Mm. Och effekten var ju att människor började rösta på SD trots att människor i allmänhet i Sverige inte sympatiserar med det här förflutna inom svensk nynazism som nu SDs vitbok även har visat på. Alltså det här är ju ingenting som SDs väljare i allmänhet sympatiserar med. Ändå så har väljarna drivits i famnen på det här partiet. Och det här beror dels då på att övriga partierna har haft den här kartellen kring migrationen och dels på hur media agerade. Så att det här är en skapelse av det här politiska mediala etablissemanget. Och det tycker jag att man som del av detta etablissemang måste vara väldigt ödmjuk inför. Och då har jag ett exempel från 2014 när Fredrik Reinfeldt skulle avgå. Fredrik Reinfeldt hade aviserat sin avgång så skulle SVT:s Aktuellt sammanfatta hans gärning. Och då minns jag att jag liksom hickade till framför tvn därför att Margit Silberstein, då, samma person som nu skrev den här texten, hon valde att hylla Fredrik Reinfeldt och säga ja, men han stod upp för öppenheten. Jag minns inte exakt ordvändningen, men det var något sånt. Och det liksom presenterades som att det inte var ett politiskt ställningstagande. Det är någonting, alltså, en inrikespolitisk kommentator på SVT Aktuellt är ju inte en ledarskribent eller så, utan det är någon som ska stå för någonting politiskt oberoende. Så att det här liksom illustrerar hur media förhöll sig till den här frågan. Man kunde prata om den så kallade öppenheten, alltså storskalig asylinvandring från liksom specifika regioner i världen, som någonting som är liktydigt med humanitet och brinnande antirasism, det är andra ordvändningar som Margit Silberstein har använt. Så att där tycker jag att man ska etika en del självkritik. Och sen så, Margit Silberstein skriver då som egenskap av barn till förintelseöverlevande. Och det är viktigt att tänka på att det inte är ett kollektiv, utan förintelseöverlevande, vi som är deras barn och barnbarn, vi har faktiskt olika åsikter oss emellan också. Mm. Det finns en person som heter Leo Kramar som är förintelseöverlevande som, jag minns inte nu om han, jag tror att han har uttalat sig för ett borgerligt samarbete med SD, men det är en förintelseöverlevande som inte får samma status i debatten därför att han har så att säga fel åsikt. Så att det är viktigt att tänka på nyanserna också när det gäller hur åsikterna går bland förintelseöverlevande i den här frågan. Det finns inte en sån åsikt utan det finns flera. Okay.
Och sen den sista punkten då antar jag är hotet mot judar idag exempelvis som du också tar upp.
Ja, exakt. Och jag menar, och där är det så viktigt att tänka på att det är inte i Sölvesborg som vi har haft den största rasistskandalen i Sverige. Det är inte i Staffanstorp, det är i Malmö. Därför att det så finns det liksom ett brutalt, latent hot mot judar på Malmös gator och i skolor och så vidare i Malmö. Och dels har stadens ledning, Ilmar Reepalu, uttalat sig så pass, jag skulle faktiskt säga antisemitiskt, att Barack Obama såg sig tvungen att skicka sitt särskilda sändebud mot antisemitism till Sverige och till Malmö. Mm. Och det här sändebudet sa då att språket Ilmar Reepalu använder är antisemitiskt. Mm. Och sen hennes efterträdare sa till svenska medier, vi håller ett öga på Malmö. Och jag menar, då har man verkligen gjort bort Sverige i världen. Och det är Socialdemokraterna i Malmö som gör detta. Och då är min poäng att den dag hela Sverige är som Malmö, då är det slutet för judiskt liv i Sverige. Det är ett hot.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag ska bena upp det här lite. Att Margit Silberstein och så att säga, den mediala och politiska eliten i Sverige bär ett ansvar, ett tungt ansvar för att Sverigedemokraterna växte till sig. Det håller jag med dig om. Mm. Men personligen, det är en av mina egna stora käpphästar. Men det är ju inget okontroversiell slutsats. Jag vet att väldigt, väldigt många skulle värja sig otroligt mycket mot den och säga så här: vi har bara varit antirasister, vi har bara stått upp för medmänskligheten. Vi är inte skyldiga till någonting, utan felet var istället att vissa borgerliga ledarskribenter började lyfta problem med invandring och därför skapar... Alltså, nej, alltså, det är ju de senaste 10 årens stora strid på Paulina, inte sant?
Ja, visst,
så där är vi inte... Jag tror inte ens vi är ens på redaktionen om det här, vems fel det är egentligen.
Men det tror jag visst att vi är bland oss fyra i alla fall. Ja, och sen så redaktionen i övrigt vet jag inte, men på ledarredaktionen i alla fall. Men alltså... Det är helt uppenbart att politiker har bedrivit en mycket mer liberal migrationspolitik än vad det har funnits täckning för i opinionen. Och det är inte bara att allmänheten har varit mot den här typen av politik, det har också blivit en allt viktigare fråga. Och där har jag liksom själv talat med partiföreträdare som säger men vi är inte intresserade av de väljarna som är mot den här invandringspolitiken som vi för. Det har ju liksom varit ett effektivt sätt att driva människor i armarna på det här partiet som man, vars rötter man inte gillar.
Okej, okay. Ja, men det köper jag också. Däremot undrar jag en sak. Tycker du att det är Fredrik Reinfeldt och Moderaternas fel? Bär de ansvar för att det finns rasism mot judar i Malmö idag?
Rasismen mot judar i Malmö beror på flera saker. Huvudsakligen, alltså det här akuta hotet som har uppstått, beror till stor del på migration från länder där antisemitism är en del av offentligheten. Mm. Så. Mm. Så att öppnar man för den migrationen så öppnar man för den här typen av hat. Mm. Och sen har man alltid sagt att ja, men vi ska ha den här migrationen, men sen ska vi protestera mot antisemitismen och vi ska kippa vandra mot antisemitismen och vi ska göra det ena och det tredje. Men man har aldrig förklarat varför det skulle vara effektivt. Alltså, man har aldrig sagt att ja, men det här kommer liksom neutralisera effekten av den här migrationen som vi bedriver. Det har man aldrig sagt.
Men jag tillhör ju också de som är anhängare av en ganska omfattande asylinvandring, och då rör det sig ofta om asylsökande från länder där det finns antisemitism. Mm. Är jag då med min åsikt också ansvarig för att det finns rasism mot judar i Malmö?
Ja, du har ju inte bedrivit den politiken, men du har förespråkat en politik som har lett till att judar inte kan leva fritt i Malmö, ja.
Ja, okej. Ja. För det här blir ju väldigt intressant... Jag kan bara som parentes där, det här med att rasismen mot judar i Malmö, man inte tar det på så stor allvar, det tror jag har att göra med mycket med att den normala antirasisten inom citattecken, för jag anser inte att antirasister är så mycket antirasister, men då är ju judarna kanske inte den underordnade gruppen i förhållande till sina hatare som det normalt ska vara enligt protokoll 1A, för att de är vita och svenska.
Ja, visst finns det. Nu är inte alla judar vita heller, men...
Nej, men jag menar svenska judar är ju oftast...
Och sen så en sak som jag tycker är viktig att framhålla när man pratar om det här alltid, det är ju att judar är ju inte viktigare än någon annan grupp. Utan det här är lite funktionen av den här kanariefågen i gruvan som visar att här är det dåligt med syre. Därför att när man har områden som blir farliga för judar så är de sällan speciellt trevliga för tjejer i kort kjol eller... trevliga medelklasspojkar med liksom, som är på väg hem från tennisträningen till villaområdet. Det är liksom, och ingen av de här grupperna är viktigare än någon annan. Det är jätteviktigt att säga. Så. Och sen så rasism kan förekomma i alla olika konstellationer. Alltså, vi har ju sett det här med de här så kallade förnedringsrånen som vi har problem med. Alltså rån mot ungdomar, barn och ungdomar, där man använder mer våld än vad som inom citationstecken krävs. Att man liksom njuter av förnedringen och så. Och där finns det också en tydlig sån aspekt att det är att etniskt svenska pojkar eller pojkar liksom, som är svenska i flera generationer är mer utsatta och förövarna är oftare, har oftare migrantbakgrund.
enligt en definition av rasism så är ju inte det där rasism, så rasism bara då kan utövas åt ett håll.
Ja, men det är ju, den definitionen är ju nonsens, den är ju helt ointressant.
Ja, jag håller med om det, men den finns och den är ganska vanlig, den finns representerad akademisk och den finns representerad politiskt.
Men om man tycker att det är okej att hata någon för den personens hudfärg, därför att det är fel hudfärg, då får
jag tror inte de tycker att det är okej, det är bara att de säger att det inte är rasism, för det finns inte samma bakomliggande ekonomiska, politiska och historiska struktur.
Jo, men det finns folk som säger allt möjligt, liksom, det går inte svar på allt.
Men väldigt intressant det här tycker jag. Vi ska ta och...
Jag vill bara säga en sak till. Alltså, det pratas så mycket om rasism i den offentliga debatten, just i det här valet, och vi ska stå upp mot rasismen och så vidare. Ja, men varför glömmer alla bort den här enorma rasistskandalen som alltså får Obama att skicka folk till Malmö för att få stopp på det? Varför inte det är intressant? Jo, det är för att det är fel rasism, det är fel offer och det är fel orsaker framförallt.
Mm. Jag släpper in de andra, börjar med Mattias. Paulinas tre punkter här, dels att SD skapades av i princip krafter som representeras av Silberstein, dels att judar, förintelseöverlevare, kan se olika på saker och ting, och det är ju mer självklart, så behöver vi inte diskutera, men också att den stora rasistskandalen i Sverige, det är hatet mot judar. Vad, vi börjar med det här med att Silberstein är själv ansvarig för SD. Köper du det?
Om vi börjar med, det är ju precis därför vi behöver Paulina. Därför att hon pekar på det här uppenbara att det här är en rasistskandal vi tenderar att glömma. Mm. Och det är ju liksom, sen när det utpekas ut så bara, ja visst fan. Och det är ju jättestort och mer systematiskt än mycket annat, och det har de källor som Paulina är inne på. Ja, det finns högerextremism också, men det är den lilla, utan många är ju liksom, har en bakgrund i Israel-Palestina-konflikten som de tar hit med våld, och det är inte från båda sidor, utan det är från den ena sidan mot den andra när det handlar om våldet och hoten, och Paulina är en av de få som liksom tar upp det här och pratar om det och visar att det här problemet finns fortfarande. Sen håller jag inte med om så alla teorier om SD och sånt där. Liksom. Det,
jag, menar, jag sa ju Paulina, vi var inte överens.
Nej, men sorry, jag vet inte. Alltså det huvudsakliga ansvaret för liksom, att SD har röstat är ju liksom för att folk röstar på dem. Och det är ju inte människor man kan klappa på huvudet och säga, ni var tvungna och sådär liksom. Utan det är ju människor med sitt eget demokratiska val. Många av dem är mycket stolta över att ha liksom, trots att de har fått ovett och annat från andra och blivit tråkade av sådana som mig, så har de fattat sitt eget beslut och det är att rösta på Sverigedemokraterna och kandidera för dem och sådär. Jag tycker det blir lite huvudklapp när vi ska hålla på och analysera varför de gör som de gör utan att låta dem tala för sig själva som alla andra.
Jag har
ingen riktig teori om av vad var det som gjorde att de blev jättestora för min del.
Jag tycker inte att det är en huvudklapp, det är någonting helt annat. Det är att säga, men så här, om man tycker att migrationsfrågan är väldigt viktig, det är väldigt viktigt att vi får minskad immigration, då har man inte haft ett alternativ och det har funnits väldigt många sådana väljare. Det är inte att klappa på huvudet eller säga att de inte är ansvariga eller så, utan det är bara att säga, det här är de mekanismer som har varit igång.
Mm. Och jag håller med dig,
Per-Polina. Men jag menar, det är ju också liksom... Det var kanske sant. Ja, det var sant 2014. Det var inte sant 2018. Det är ännu mindre sant 2022 när vi har val nu. Därför att alla partier har omprövat sin migrationspolitik efter att det kom 180 000 asylsökande på ett år 2015.
Jo, men vi har fortfarande
och då måste man ju inte rösta
precis
på det partiet som dessutom vill hålla på att skamstraff för nioåringar om man inte vill det.
Vi ska komma till nioåringarna. Bara en fråga till dig, Mattias.
Ja.
Att en grupp som emigrerar till Sverige i något avseende präglas av värderingar som vi betraktar som otäcka, ja, är det ett argument mot en sådan immigration, skulle du säga?
Ja, det är det absolut. Om det är ett konklusivt argument eller inte, det är väl en annan fråga, därför att vi kan ju inte hålla på och åsiktsscreena folk. Men det är klart att allting blir svårare med människor som beter sig illa på alla möjliga sätt, och framförallt när man är våldsam och hotfull. Det har vi väldigt lite plats för i varje civiliserat samhälle.
Samtidigt tänker jag att den typen av resonemang är ju också potentiellt väldigt farlig, ja. Eftersom det tangerar ju till, eller det tangerar att man börjar tillskriva individer i den gruppen.
Du börjar kollektivisera och det är det som blir...
Nej, Paulina, varför inte?
Nej, alltså om man säger att en hög andel inom en grupp har en viss åsikt och att det ställer till problem. Det är inte att säga att varje individ i den gruppen har den åsikten. Det är inte 100%. Men om den åsikten är tillräckligt väl representerad så kommer det att ske en förändring i samhället om den gruppen är stor. Det är bara ren matte. Det handlar inte om att tillskriva varje individ. Så att, men det där är viktigt. Därför att det där är ett argument som förs fram som om det vore främlingsfientligt att säga det här. När det i själva verket handlar om att slå vakt om tolerans och att inte ha främlingsfientlighet.
Fast jag menar det här skillnaden mellan kollektiv och individ, att om du säger att det här kollektivet ska vi inte uppmuntra till att invandra, då drabbar ju det även individer som inte delar det här som är karaktäristiskt för gruppen.
Nej, men poängen är när vi säger vilken typ av migrationspolitik klarar vi av att ha, hur omfattande ska den vara, klarar vi integrationen, då måste man ju titta på alltså, populationer. Det är ju helt, alltså, om vi står där och inte klarar av att förhålla oss till populationer, då kan vi ju inte bedriva någon liksom, statskonst överhuvudtaget. Då är allting bara kaos liksom, i huvudet.
Nu ville Peter hoppa in. Peter har varit tyst länge.
Ja, nej, men du tog ju mina ord, Andreas.
Ja, okej. Okay. Det var inte meningen.
Låt inte det hindra dig, du man.
Men okej, Peter, då släpper vi in det så här. Som vi tidigare konstaterat hade du ju ledigt under 10 år av kulturkrig när den här frågan avhandlades. Mm. När du kommer ner från läktarplats till plan igen, vad säger du om Paulinas resonemang och vår diskussion kring detta?
Ja, jag ska ta det kort, men för egen del har jag ju lite svårt för narrativet att SDs framgångar skulle vara något kausal följd av ett medial kartell. Jag tror ofta att de enklaste förklaringarna är de bästa, nämligen att Sverigedemokraterna har fått betydligt fler väljare därför att betydligt fler väljare har upptäckt att de tycker att Sverigedemokraternas politik är ganska bra.
Och de hade inget alternativ?
Nej, precis. Så att i den meningen är det ju inte liksom då media, utan då är det ju med att partierna inte har fångat upp dem. Värderingar som har funnits i väljarkåren.
Kan det inte ha funnits ett visst samspel mellan politik och media här i att skapa den här typen av konsensus?
Ja, absolut. Men som Mattias säger, trots att jag har befunnit mig på läktaren i många år, så tycker jag mig ändå ha uppfattat en viss samhällsdiskussion om migration och migrationens konsekvenser.
Hörrni, vi får se ifall texten publiceras imorgon. Vi får se ifall Margit Silverstein svarar på något sätt. Det vore jätteintressant. Kanske till och med ha en podd-diskussion mellan er två. Vi får se. Vi ska gå vidare. Det blir dags för mitt favoritmoment. Vi ska stresstesta våra ledarskribenters politiska kompasser i skarpt läge. Jag kommer att ställa dem inför aktuella förslag som har lagts i veckan och be dem göra tummen upp eller ner. De är helt oförberedda, så de får gå till den politiska ryggmärgen. Jag kallar det svar direkt och det är jätteroligt. Är alla redo?
Ja, fast jag har ingen ryggrad.
Men det tror jag säkert.
Jag går på känsla.
Men du har nackar.
Jag kör magen då.
Perfekt. Hansa Power Bridge är en ny elkabel mellan Sverige och Tyskland som planerar att ta sitt lift 2026, är det tänkt. Men för det krävs regeringens godkännande och det ser inte energiminister Farmanbar som särskilt sannolikt. Jag ser inte att vi i närtid kommer ge grönt ljus för att bygga den kabeln, sa den svenska Dagbladet i veckan. Bromsa utbyggnad av överföringskapacitet. Tyskland verkar alltså regeringen tycka var ett bra förslag. Är det rätt eller fel? Jag vill ha svar direkt.
Jag tycker som Peter.
jag uppfattar det inte riktigt om det var rätt eller fel med den här kabeln.
Nej, var rätt att Farhanbar anser då att man inte ska ge godkänt i närtid för att man ska prioritera annat. Är det rätt eller fel?
Ja, fel.
Du tycker man ska bygga kabeln så fort det går?
Ja, men jag tycker att den här liksom integrationen av den här liksom europeiska elmarknaden, det är inte det som är orsaken till våra energiproblem i Sverige.
Mattias?
Ja, jag lutar åt detsamma.
Okej, okay. Tar vi nästa. Sverigedemokraterna vill införa en ny typ av samhällstjänst som partiets rättspolitiska talesperson Tobias Andersson kallar statusnedbrytande. Tanken är enligt partiet att barn och ungdomar ska få lägre status i sina brottsliga kretsar. Påföljden ska kunna vara sådant som att skrapa tuggummi, plocka fimpar eller sanera graffiti. Detta rapporterar TT. Denna samhällstjänst ska också kunna utdömas till barn som inte är straffmyndiga, det vill säga yngre än de 13 år som SD vill sänka straffmyndighetsåldern till. Vad tycker vi om detta? Statusnedbrytande städtjänst för barn, är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Mot.
Åh, oh, gud. Jag måste säga för då.
Ja, bra. Där talade magen. Paulina?
Jag måste tänka lite. Jag kände faktiskt inte till det här. Och jag tycker att det där är ett resonemang om status och inte status som jag vill tänka mer på och höra mer om.
Ja, på med halmhatten. Du blev veckans folkpartist. Peter får svara varför han vill ha batongliberalism.
Ja, men jag tänker så här. Precis som i många andra frågor så måste man liksom skilja på det faktiska innehållet i ett politiskt förslag och den, vad ska jag säga, retoriska förpackningen det får. Jag är inte helt främmande inför liksom principen att sätta liksom ungdomar i fostrande arbete. Alltså arbete är fostrande och det här är ju då en form att göra det. Sen kan jag ju tycka att det här egentligen kanske, om det är så att man i ett bostadsområde behöver plocka skräp och skrapa tuggummen och vad det nu var, så kanske man skulle just göra det till... Det låter som att det finns arbete att göra, betalt arbete att göra. Mm.
Du är lite som han, Karn i filmen G, som säger till ungdomarna att klippa sig och ta jobb på bensinmacken eller vad det är där.
Precis.
Min moral är mycket gammal. Ja.
Hörrni, vi går vidare. Vänsterpartiet föreslår sänkta avgifter på förskola och fritids. Detta för att alla barn ska ha den möjligheten till omsorg och att barnfamiljens ekonomi många gånger är knapp. Stödet ska vara riktat så tillvida att den som tjänar mest betalas som idag, och sedan ska det trappas ner så att hushåll som bara tjänar 20 000 kronor eller mindre i månaden, de ska inte betala någonting. Vad tycker vi om detta? Jag vill ha svar direkt.
Del.
Mot.
Alla är okej. Man ska inte subventionera barnomsorgen mer.
Det är extremt subventionerat redan.
Och sen så bygger man liksom in ny progressivitet och sådär som redan finns i skatt.
Mm. Med tanke på hur hög andel barn som går i förskolan så kan inte det här vara ett... Det är ju nästan 100%, så är det ju inget stort problem där.
Vi ska ta en till. Koranbränning bör ses som hets mot folkgrupp enligt 16 kapitlet 8 paragrafen i brottsbalken. Det anser Socialdemokraternas utrikespolitiska nästor Jan Eliasson med anledning av den danske politikern Rasmus Paludans turné runt om i Sverige där han just bränner Koranen. Uttalandet gjordes på Twitter i veckan. Vad tycker redaktionen? Bör koranbränning ses som hets mot folkgrupp och sådana vara straffbart? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Du hade kunnat säga vad som helst som Jan Eliasson har föreslagit, så hade vi sagt att vi var emot.
Nu ska jag faktiskt ge lite rättvisa till Jan Eliasson och berätta att han senare delvis tog avstånd från sig själv. Så här twittrade han sen: förstår en del av kritiken mot mitt inlägg. Blasfemi är uppenbarligen inte hets mot folkgrupp. Ingen tvekan får finnas som våldsverkets skuld, men bokbränning och våld raserar broar och kan skada den yttrandefrihet som vi måste värna i en tid då demokratin testas. Mm. Så att han reviderade sig lite.
Han blev veckans folkpartist.
Han blev veckans folkpartist.
Ja.
Vad bra, vad roligt. Då vet vi vad vi ska tycka lite om saker och ting. Då tänkte jag att vi ska gå vidare till mitt favoritmoment faktiskt. Vi kallar det Är du smartare än en ledarskribent? Då jag ställer våra panelister inför tämligen triviala frågor kring tidens ämnen. Och ni där hemma kan vara med och tävla. Sparar ni snabbare och rättare än Peter, Mattias och Paulina, då är ni helt enkelt smartare än en ledarskribent. Ni kan regna, man får svara när man vill. Vill man svara säger man sitt namn och då slutar jag läsa frågan. Fel svar ger minuspoäng. Är det solklart?
Mm-mm. Ja. Mm.
Det är ju kräfttider, så jag tänkte att kräftan ska vägleda oss i denna tävling. Vi tog upp Jan och Karlssons kräftskiva redan förra veckan, så den får vi lämna åt sitt öde. Men det finns ju gott om andra skivor att ge sig på. En sådan hade, en kräftskiva alltså, hade Socialdemokraternas ständiga interna opponent Daniel Suhonen 2015, vilket så småningom blev riksbekant under en ursinnig Åsa Linderborg, som då var chef på Aftonbladet Kultur, som skrev en artikel med rubriken Sveket från Juholt och Suhonen. Vad var det för löften som uttalades på den kräftskivan som sedan sveks? Minns ni det?
Mattias?
Ja, låt höra.
Deltagande på bokmässan.
Helt rätt. Suvonen hade lovat att Håkan Juholt skulle dyka upp i Aftonbladets monter på bokmässan. Men detta blev inte, istället så kom han till Expressens monter. Snyggt, Mattias. Du är väl lite dopad efter din tidigare tid på Aftonbladet kultur, tänker
jag. Ja, detta var dock lite före skivan, tror jag.
Ringer det klockor hos er andra om den här storyn?
Nej, faktiskt inte.
Oh, det var en fantastisk kulturdebatt.
Ja.
Som sagt, jag satt ju på översta bänkraden på läktaren i kulturkriget vid den här tiden.
Vi fortsätter. Sommar 1998 blev just kräfter föremål för en smärre skandal när den engelska tv-kocken Keith Floyd var på Sverige-turné. Och i Värsö i Skåne tog han sig an och gjorde sin version av den svenska kräftskivan. Såväl djurrättsorganisationer som kockar klagade, och SVT fick klippa bort delar av materialet man spelat in. Varför? Minns ni detta? Minns ni Floyd? Keith Floyd?
Ja, det gör jag faktiskt. Ja, det brummar långt bak i mitt kranium kring det här, att det var ju något kring djurplågeri.
Ja.
Men var det konkret vad han gjorde?
Nej. Det var så att han kokade kräftorna fel. Han hällde i dem så de hamnade på toppen av massa andra saker, så de ångades långsamt ihjäl istället för att liksom dö direkt, som man skulle slänga ner dem i kokade vatten. Och Floyd själv, han blev jättesur över klippningen och talade om censur. Han sa så här tillagar man skaldjur överallt i världen. Det är synd att Sveriges Television inte har samma attityd till hårdporren på tv-kanalerna på de svenska hotellrummen, lät han hälsa via sin agent. Och detta finns att se på YouTube, och Floyd var ju då han är död numera tyvärr, men han var ju en vän av starka varor, så han var ganska starkt av akvavit när han genomförde det här koket. Ett poäng fortfarande till Mattias, 0 för övriga. Kräfter kräva dessa drycker. Albert Engströms uppmaning från folkomröstningen för ganska precis 100 år sedan är ju väl ihågkommen idag. Denna folkomröstning om rusdrycksförbud kännetecknades av en unik reglering gällande valsedlarna, som inte förekommit sedan dess i några val. En reglering som gör det möjligt att ta fram statistik från valet som annars inte är möjlig att få lika exakt. Vad är det jag tänker på?
Mattias.
Ja, låt höra.
Kön.
Exakt. Män och kvinnor hade var sina valsedlar. Kan du berätta varför, Mattias, också?
Ja, det kan jag. Därför att det fanns en väldigt stor majoritet, eller det fanns en majoritet bland kvinnor för förbud. Och de hade precis fått rösträtt, och det var en av frågorna som engagerade många kvinnor, därför att de var helt beroende av män på ett annat sätt. Studier och arbete var inte lika öppet på den tiden. Så man var väldigt beroende av att mannen var skötsam, vilket han tyvärr ofta inte var. Samtidigt då så var man bekymrad över efterlevnaden. Skulle ett förbud kunna efterlevas? Och därför så hade man en parameter. Det var ju en rådgivande folkomröstning, och ett av de råd man ville ha var: är det tillräckligt många män som alltså är de som dricker? Det var betydligt mer könat hur det dracks då än idag. Men frågan var helt enkelt om tillräckligt många män inte röstade ja till förbud, så trodde man att det skulle bli omöjligt att upprätthålla. Så därför vill man ha med den parametern. Det handlar inte om att kvinnors röster skulle vara mindre värd.
Nej. Helt rätt så, Mattias. Guldstjärna med ingen extra poäng. Ja, ingen extra poäng.
Det är trots allt ett ämne jag har skrivit en bok om. Så.
Snapsvisor kräver också vissa drycker. En av de mest kända är Mera brännvin i glasen till melodin av Internationalen. Den skrevs till ett spex på Handels på 60-talet av en sedermera känd svensk ekonom som bland annat i många år var ordförande för Nordea. Vad hette han? Spexet hette väldigt spexigt Rabalder med Balder.
Ordförande för Nordea. Nej, jag vågar mig inte på det här.
Nej, och jag har också glömt bort det, så jag googlar precis nu. Hans Dahlborg heter han. Det var tydligen som att han fick många fler frågor om den här snapsvisan än om sin, men frågan om sin doktorsförhandling fick han aldrig någon fråga. Det var lite besviken.
Till skillnad från Refat.
Hörrni, kräftans vändkrets. Är det den norra eller södra vändkretsen? Paulina, kom igen nu.
Peter.
Ja, låt höra.
Norra.
Helt rätt. Och det är minnesregeln södra som börjar på S och stenbocken som börjar på S också. Peter reducerar. En kräftskiva som gick vilt till gick av stapeln 1994 i Vitträsk utanför Helsingfors. Bland annat Sveriges dåvarande statsminister Carl Bildt deltog tillsammans med Finlands president. Efteråt kunde en finländsk tidning via anonyma källor rapportera att, och nu citerar jag, presidentens virriga uppträdande och snubblande väckte förvåning bland de övriga gästerna. Bland annat ska presidenten ha bett om ordet under middagen, men när gästerna tystnade fanns det inget som tydde på att han skulle hålla något tal. Finlands statsminister Esko Aho ska ha löst det hela genom att ropa "Republikens president ska tala!" Efter att ha sagt några ord steg presidenten enligt tidningen då upp från bordet, tappade balansen och föll över ett annat bord i närheten, vilket resulterade i att en lampa på bordet gick sönder. Det är alltså fler än Sanna Marin som kan fästa uppenbarligen. Men vad hette republikens president för denna tid 1994?
Peter. Ja. Det måste ha varit Martti Ahtisaari.
Absolut var det. Går upp på 2-2. Nu är det spännande här. Paulina, sover du?
Nej, men jag känner att det är så här, ni vet den här diskussionen om att olika standardiserade prov kan diskriminera minoriteter. Jag känner så här, kräftor, vad blir det här näst? Fläsk?
Ja, jaha, du tänker så.
Ja, precis.
Det så långt hade jag inte gått
faktiskt. Unconscious bias.
Ja, du har inte gjort en intersektionell analys av ditt frågebatteri.
Exakt.
Hörrni, nu ska ni vara tysta. Kräfter äter man ibland med kräftkniv. Enligt Aftonbladets kultur finns det något som heter hummerkniv. Det är också ett pris som redaktionen delar ut mellan 2011 och 2017 till liberaler som man ansåg hade varit duktiga. Nämn en av pristagarna.
Palina.
Mattias var snabbast.
Nej, det var han inte alls där.
Jo, det var han.
Sven Dahl var en av pristagarna.
Helt rätt, 2014. Övriga var Leo Lagerkrantz, Lisa Bjurvall, Rakel Shukri, Alex Voronov, Lilian Sjölund och Sofia Mirjamsdotter. Då är det alltså då 3 poäng till Mattias, 2 till Peter. Och Paulina, vill du ha några minoritetspoäng här då för att du blir synd
om dig? Men kan du inte ställa riktiga kunskapsfrågor, liksom Olof Petri och sånt där? Du kan ta det till nästa gång.
Riktigt nästa gång, precis. Har vi tagit kräfta och hummer ska väl krabba få vara med också. Krabban med guldklona heter en av Tintins äventyr. Mest känt för att den unge hjälten träffar sin vapendragare Kapten Haddock. Men vilken roll spelar just krabban med guldklona i det här äventyret?
Fan, just den har jag inte läst.
Ingen som minns? Nej, svaret var helt enkelt att det smugglades opium i konservburkar med krabba. Då är det sista frågan. Om Mattias ligger i vinnarhålet. Är ni redo?
Mm.
Hur mycket köper vi skaldjur för om året i Sverige? Den senaste statistiken är från 2019. Hur mycket pengar helt enkelt? Närmast vinner.
10 000.
Hela Sverige för 10 000.
Jaha, det var en bruttosiffra. Alltså. Jag tror det var person, fast det kände jag att insåg att det var ju alldeles för mycket.
Ja, det var inte folkligt den här filmen.
Jag är ju en sucker för räkor, så att, det kan stämma för min del i och för sig.
Ja, en totalsumma antal pengar helt enkelt.
5 miljarder.
5 miljarder, vad säger Paulina?
Det var min gissning också, 1 000 per vuxen människa.
Ja, så du säger också 5 miljarder, men du får säga någonting annat än Peter.
Jag kan säga 5,1 då.
Ja, Mattias slutligen.
Ja, men då säger jag 4,5.
Då var du närmast, för det är 795 miljoner nämligen i överskattade folks aptit.
Vad sa du, hur mycket?
795 miljoner. Då vet vi då att Svenska Dagbladets ledarredaktion överskattar skal, hummer och räkförbrukningen.
Ja, här har vi hummerhögen. Ja,
verkligen.
Vi får något Jordan Peterson-pris här.
Hörrni, det innebär att Mattias tar tillbaks titeln och vinner med 4-2 mot 0. Men som sagt, du var ju dopad av Aftonbladets kultur och Paulina var ju hämmad av diskriminering den här gången. Så att nästa gång så får det bli
alltså, enbart... Jag minns en tweet av dig, Andreas, när du konstaterade att På spåret inte längre är vad det brukade vara. Förr i tiden så var det så här kungalängder och periodiska systemet och nu är det bara massa trams. Ja. Jag bara noterar det.
Mm. Den tweeten blev så småningom också en artikel i vad heter det, TV-dags eller något sånt där. Så den kan man gå in och läsa. Och
det här är ett Andreas-moment alltså.
Ja. Hörrni, jag återlovar att återkomma med betydligt mycket mer Olaus Petri och regentlängder nästa vecka. Jag hade faktiskt tänkt ha tema Magnus idag, eftersom Magnus har namnsdag idag.
Ja,
och då finns det ju, Paulina, då kan du få den här. Magnus, känd militär som vann vid Helsingborg 1710 och skickade en kurir till Stockholm enligt Snolskis kända dikt. Vad heter han?
Stenbock.
Det gjorde han verkligen. Mm. Den stora rikskanslern Magnus då, som bland annat byggde palatset Makalös vid Kungsträdgården och innehade den stora slottet Läckö utan vid Vänern.
Magnus Gabriel de la Gardie.
Det är ju fantastiskt där. Mm. Om jag säger då slutligen den Magnus som då var känd för de stora juridiska reformer på 1200-talet, bland annat förbjöd våldsgästning hos bönder.
Magnus Eriksson.
Ladulås.
Han satte lås på bondens lada.
Ja, såklart, förlåt. Men i övrigt,
också lite.
Ja, du får pengarna sen.
Hörrni, vi ska avsluta mitt favoritmoment. En liten spontan rundfråga där jag nyfiket ställer en just sån lättsam fråga till panelen som svarar lika lättsamt. Idag ska vi faktiskt erbjuda er lyssnare en liten utväg. Jag vet ni som lyssnar, framförallt som ni som har lyssnat ända hit, är otroligt intresserade av politik. Men allt är ju tack och lov inte politik, och inte minst så här i varorstider behöver man kanske ibland rensa huvudet och tänka på annat. Så nu undrar jag om panelen har några tips eller råd eller förslag på saker man ska göra där man garanterat slipper allt som har med val och partier och politiker att göra. Mattias, vill du börja?
Ja, jag är ju en tråkig jävel, så det är inte... Stick ut och spring, läs en bok, gör en Sanna Marin och gå på fest.
Det låter bra det. Paulina, du bra? Vad gör du när du vill slippa politik?
Jag tänkte just på att sist jag verkligen så här lät bli att hålla på med politik, då tittade jag inte på den här debatten i Expressen. Jag bestämde att jag ska inte se den, men så satt jag med en biografi över Angela Merkel istället. Så jag vet inte om det räknas. Men,
det räknas absolut.
Du klarade Mattias, det.
Ja, precis. Mattias råd var väldigt bra. Ut och spring. Koka äppelmos snart. Snart koka kommer äpplena.
Och Peter, slutligen, har du något förslag? Det är jag säker på att vi har.
Ja, då gör man det som jag ska göra imorgon. Då sätter man sig i ett 8-timmars rockquiz. I den världen existerar, eller i den bubblan existerar ingen politik.
Nu gav du upphov till 5 nya kulturartiklar, Peter.
Ja, precis. Är det herrarna på ETC och arbetet som har utmanat dig på 8-timmars popquiz, eller?
Nej, det skulle inte de klara av. De är så veka.
Hörrni, stort tack. Då vet ni som lyssnar vad ni ska göra. 8-timmars popquiz och äppelmos och läsa böcker om Angela Merkel. Det låter väl bra. Det kan ni sätta igång med omedelbart. Men nu har ni faktiskt lyssnat klart på ledarredaktionen för idag. Tack Mattias, Peter och Paulina för att ni ville komma och prata med mig.
Tack för att vi fick prata.
Tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Tycker ni, liksom Paulina, att är du smartare än en ledarskribent, har chanserat och blivit mindre bildande, så får ni säga det. Men också om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan@svd.se. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Dagens producent heter som vanligt Jesper Sandström. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.